Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Nu är vi tillbaka igen som vanligt på söndagar. Jag pratar om podden Vissa Svärm on the Run. Och jag som pratar nu heter Josefin Svärm. Och på andra sidan så sitter... Vem då?
Sara Vis. Nu var jag med. Ja.
Du var med nu?
Yes, jag var på hugget.
Ja, vad bra. Vad har hänt för dig sen vi pratade sist?
Jag mår bättre framförallt, för jag var ju lite nere. Jag hade väldigt mycket värk förra veckan och jag har fortfarande värk, men inte alls på den nivån. Det var ju min höft som jag berättat strulade. Så att jag känner av den fortfarande varje dag, och det kan vara ganska jobbigt på kvällar. Men jag sover och jag äter inga värktabletter, så det känns bra. Sen får jag, när jag vaknar, så måste jag alltid så här, försöka byta position och försöka somna om snabbt, för att annars sätter det igång. Men jag har kört lite med sån här en tensmaskin, vet du, sån här en, den, och försökt rulla lite på boll och försökt vara lite i rörelse.
Och det här,
men jag har
då
inte tränat så mycket.
Nej. Men du tror att det är det som har hjälpt dig att bli lite bättre, eller tror du?
Ja, för jag tror att det värsta är faktiskt att vara stilla, alltså sitta eller och ligga, och liksom när det blir så här att jag har haft en, men det var ju antagligen att jag hade cyklat länge där, då blir det ändå att sitta, eller när jag tagit det väldigt lugnt och typ legat bara och vilat på soffan, då blir det också sen att det liksom molar mer nästan. Så jag har tränat två gånger faktiskt ändå sen sist vi podda, och båda passen har varit i bänkpress. Så jag har kört riktiga sådana överkrav, alltså bänk, bröst, rygg, axlar, ungefär det jag har kört. Men det känns skönt att ändå, du vet, bara, alltså bara att träna, för det är ju, det är mycket, träningen är ju mycket mentalt, och bara få känna så här, ja, men jag går och tränar. Och det har funkat. Sen är det vissa övningar som inte har med benen att göra, men där man måste stabilisera och hålla sig stilla med höften, och de är också gränsfall. För att det blir ändå liksom att det kan irritera. Men jag börjar hitta övningar ändå som funkar, och då försöker jag köra dem, även om det blir lite kanske enformigt eller någonting, men då har jag ändå känslan av att jag tränar.
Jag förstår. Jag såg ju ett inlägg som du la upp igår. Jag var så imponerad. Alltså det var så cool. Vill du förklara, vad var det du höll upp för någonting för något igår på Instagram?
Ja, men det var det där med bålaktivering och hur jag tränar bålen. Och det här har jag varit inne på så många gånger. Jag tycker att jag ofta har gjort inlägg om det här med stabiliserande aktivering och så, men ändå är det jag får mest frågor om. Jag får ju som sagt frågor om hur länge man kan göra plankan, sit-ups och sånt. Och jag hoppas bara liksom kunnat visa att bålträning är så mycket mer än plankan och sit-ups. Sen förstår jag att man kan ha det som favoritövning, och det är inget fel med det, och det är inget fel med att cruncha och jobba raka magmuskler heller. Kanske dock inte under graviditeten, i och med att de inte är på plats. De har ju inte den funktionen som de vanligtvis har. Så att det här, jag visade ju övningar då, hur man jobbar med aktivering och hur man sen då försöker bibehålla den här stabiliteten medan man kör andra övningar för typ armar, axlar, rygg. Och det är sådär jag tänker i all min träning. Så när jag springer vill jag kunna hålla den där positionen. När jag kör tunga knäböj, jag kommer ihåg när jag skulle tillbaka till tung styrketräning efter Rasmus, då utgick jag ju ändå från att vilken vikt klarar jag att bibehålla den här aktiveringen och positionen. Och kände att det blev tungt för att jag liksom började typ runda ryggen eller svanka eller sacka ihop på något sätt, eller inte orka hålla trycket, då backar jag ju vikt. Så jag styrde det ganska länge efter, och då blev det ju som att successivt när jag kunde öka vikter, så då har ju magen, bålen också stärkts.
Ja,
och på så sätt jobba hand i hand. Så det var det inlägget handlade om, liksom att så här, jobba hela tiden med en stark bål. Sen behöver man ju inte ha det så här superstarkt hela tiden. Till exempel i löpning, det går ju inte att spänna sig jättehårt. Men då är det ju steget också att lära sig hur mycket aktivering behöver jag för den här intensiteten.
Ja, Absolut.
Och kunna styra det. Och nu har jag ju rätt lätta vikter, för jag kan inte trycka åt så hårt och hålla så hög stabilitet. Och då får jag ju anpassa vikterna till att jag klarar att hålla bålen.
Och det syns så tydligt när du är gravid liksom också, hur magen verkligen, hur den aktiveras. Det är det som ser så coolt ut nu.
Det är det där magen försvinner lite grann.
Ja.
Men det är ju liksom det där som vi har pratat om många gånger, med bredda midjan och bara hålla stödet liksom in mot kroppen.
Exakt.
Och så. Mm. Men du, på tal om Instagram och inlägg, kan vi prata om din löpfilm? Alltså.
Jag var så förvånad, tänkte, det var väl inget speciellt med den här, tänkte jag själv när jag la upp den. Men jag fick alltså, massor kommentarer på den här filmen.
Ja, men alltså, jag satt sen när jag såg den, jag bara... Wow. Och så kände jag så här, hur jag nästan blev lite creepy och kollade på den om och om och kände typ så här hur jag dreglade och jag bara, ah, fy fan vad vackert.
Ja, ah, men gud, tack. Alltså, ja men gud, jag fick så himla fina kommentarer. Jag blir jätteglad över det.
Ja, men alltså, det är så som så fint. Och så just när man pratar i så här löpsteg och teknik, alltså om du säger så här, att min mage inte ser inte så tydligt på min film på det där. Så det, är så här, det här var ju liksom hur man förklarar att man vill att ett löpsteg ser ut. Och jag började fundera också på sig, bara, vad är det som gör det så vackert? Och då började jag tänka så, och jag tror mycket av det här som vi pratar om mycket, att kunna hålla stabiliteten stilla från höften och upp hela liksom bålen. Alltså om man tänker bröstkorg ner till höft.
Yeah.
Det är ju typ helt stilla när du springer.
Ja.
Men du kan ändå ha avslappnade armar och pendling så att det ser inte så här spänt och ansträngt ut. Men det, den där grejen med att det är helt stilla i bål, det rör sig mjukt och fint.
Mm.
Och sen att ditt där fotisättet, alltså det är liksom så kort kontakttid och så aktivt liksom, man ser att liksom inget, det är inget så här som säckar ihop eller sjunker igenom, utan det är bara nej, det är så vackert här.
Jag är glad jag blir. Alltså jag förstår, nu när du säger det, sen när du ser det, så förstår jag vad du menar. Alltså, man vill ju, när man själv coachar människor så vill man liksom att de ska uppnå det här, att de ska ha en lagom anspänning. Och det, man ska ju ta i fast på rätt sätt så det blir effektivt. Det ska inte bli jobbigt. Man ska kunna hålla i det här steget ganska länge ändå, utan att det ska bli för jobbigt. Och som du säger, att avspänningen så i axlar och armar ska liksom vara så och inte spännas för mycket och det här. Ja, så jag förstår vad du menar när du förklarar så där.
Ja, för jag har sagt ofta att jag kan tycka att mycket av idrott är som konst. Har jag försökt, jag säger det ofta till Lasse eller till någon, att ibland att jag blir som så tagen för att det är vackert, och ibland märker jag att folk inte förstår vad jag menar. Men det är ju så när man hittar, när någon hittar en så här fin rörelse som just ser lätt ut fast man vet att det är en ganska tuff rörelse.
Ja, precis.
Och man kan se det här ibland i löpning, inte alltid, även på elitidrottare skiljer det sig. Mm. Och samma kan jag säga det ibland i så här ett jättefint tyngdlyft, alltså så här ryck, när någon gör snatch eller ryck som det heter, när någon gör en sån jättefint, det är också så här vackert. Och gymnastik tycker jag också kan ha sån, när de får en så här så bra flow i det på något sätt.
Mm.
Och det tycker jag blir lite så här, så som jag tänker att många ser på konst eller musik eller någonting, att det är så här, ja. Och så var din video. Det var konst.
Men
får fråga, vilket tempo ungefär sprang du där för dig? Alltså vad var det för intensitet på den löpningen?
Ja, det var någon som frågade mig det också. Och jag tänker runt så här, tröskelfart för mig. Snabb tröskel var nog det där. Det kan vara runt fyra, alltså låga 4 minuters tempo nog, ska jag säga. Per kilometer. Så 4:15 kanske, 4:20 någonstans där. Låg jag nog där när jag sprang.
Gissar upplever du också att det är lättare att springa så där tekniskt snyggt när man springer lite snabbare än vad man liksom så här kanske orkar vanligtvis?
Ja, för så där, när jag är ute och joggar så ser jag inte ut så. Utan det här var ju ändå, här tryckte jag på lite mer kraftfullt i steget. Och då är det mycket lättare att behålla en fin löpteknik. Men jag försöker liksom när jag joggar, jag kör mycket teknik nu faktiskt, mer än vad jag brukar göra. Mycket löpskolning, mycket mer än jag gjort på många år. Och jag märker hur jag liksom under mina joggrundor också tänker mycket på tekniken och liksom lyckas hålla uppe höften och lyckas hålla kvar steget mycket, mycket bättre även när jag springer långsammare. Så det är ju liksom löpskolning, löpteknik är ju jättebra att köra om man vill få ett effektivare steg. Det vill jag verkligen rekommendera. Och jag kommer köra det ännu mer nu igen. Jag har varit bra på det periodvis, men tappat det ganska mycket de sista åren faktiskt. Men kommer igen nu, känner jag. Den biten.
Ja, jag tänker att det passar perfekt nu också när du har haft en liten ny start från att ha varit skadad och kommer igång. Så att nu får den vara med liksom från början igen.
Ja, den
utan löpskolningen och hopp och lite som du har gjort och trappa. Och, så att ja. Det verkligen, för jag tror verkligen att det ger... För jag tänker så här att så som ditt steg ser ut nu och så som, alltså så här, så som det ändå verkar som att det känns i din kropp, så tror jag att liksom, så länge du liksom nu får vara skadefri och långsamt liksom bara hela tiden går framåt, så känns det som att du kommer att komma längre fram nu än vad du har varit som bäst.
Ja, alltså jag hoppas, jag tror lite det själv också faktiskt. Jag har börjat så här, jag tror att jag börjat tänka lite smartare i och med att jag blir skadad. Så jag blir lite så här, nej men vad är det som jag behöver bygga upp för att bli en bra löpare nu och för att vara en skadefri löpare? Hur kan jag bli starkare än vad jag var förut? Så jag tänker lite smartare nu. Jag får in som sagt mer löpteknik ifrån grunden igen. Kör mera, ännu mer backe faktiskt och mer snabba pass. Och det är så här, jag tror också att det är så här motivations, jag tycker det är kul. Jag är mer sugen på korta snabba pass nu också, men det kommer också ge utslag i distanslöpningen, tror jag verkligen. Så det är jättekul just nu faktiskt.
Ja, det syns. Du njuter och vi andra njuter också av att se det.
Ja. Och jag tänkte faktiskt, som förra veckan, tänkte jag faktiskt nu gå in på hur jag har tränat.
Ja.
Igen. Och det är ju för att jag har ju flow här nu då, som ni förstår, och jag vill gärna dela med mig av att jag springer igen och hur jag springer. Jag gjorde faktiskt så som jag sa förra veckan, så sa jag att jag skulle dra ner på mängden lite. Och det har jag gjort. Så jag var uppe i 41 km vecka 18. Och vecka 19 så blev det 35 km totalmängd. Så jag gick ner 6 km där på den veckan. Vilket jag tror är smart att jag gjorde faktiskt. Så vecka 19 såg jag ut. Måndag var vila igen. Tisdag körde jag löpning. 8 km progressiv distans. Jag har en runda som är 8 km. Som det därför oftast blir 8 just nu. Som jag tycker är väldigt skön att springa. Onsdag så blev det löpning samtidigt som min dotter Bella körde fotboll.
Just det, hennes första ungefär... träning.
Ja, en av de första träningarna var det. Men hon hade ju match också i helgen. Det var första matchen hon har kört. Ja.
Men det gick bra för dig att vara ute och springa trots att hon var liksom ny på fotbollen?
Ja,
och så.
För att nu har hon fått in hennes bästa kompis och börjat i laget. Och några av hennes klasskompisar. Så de är ju typ, jag tror de är 7 tjejer från samma klass som spelar i samma lag.
Ja, ändå så.
Så alltså, hon var trygg där nu. Det var jätteskönt verkligen. Så att jag var ute och sprang när hon körde fotboll på onsdagen där. Torsdagen körde jag vila. Fredagen körde jag 19 km långdistans. Mitt andra nästan 2 mils pass då på kort tid här. Det var segt. Förra gången jag körde 2 mil nästan var det ganska lätt känsla. Men i fredags var det segt alltså. Det var jobbigt. Men jag tog mig runt hela vägen. Lördagen sen så körde jag en promenad bara på morgonen först för att få lite frisk luft. Sen körde jag några styrkeövningar med egen kroppsvikt hemma. Och det gör jag ibland när jag inte känner för att göra någonting annat, så kör jag ändå lite styrka hemma. Sådana kroppsviktsövningar skulle jag ju kunna visa upp, tänker jag faktiskt. Här på Instagram, ja. Kanske på vårt konto. Bara så man vet vad det är. Det är svårt att förklara, tycker jag, i podden hur man kör övningarna. Det är lättare att visa egentligen. Jag skulle kunna satsa på att filma ett sånt pass faktiskt och lägga upp här hur ett sånt pass kan se ut. Sen körde jag söndagen, körde jag mobilitet plus egen kroppsstyrka igen då, också med samma typ av övningar som på lördagen där. Och där lade jag upp ett rörlighetspass som jag brukar köra inför mina pass egentligen på min Instagram den 10 maj på Josefines farm. Om någon vill kika in det, hur jag brukar köra rörlighet.
Just det, lite dynamisk.
Ja, dynamisk rörlighet. Mm. Och jag vet att det finns många olika skolor. Vissa tycker inte alls om sådana övningar. Jag fick någon kritik från någon som kollade på filmen och tyckte att det var helt passé ute att köra sådana övningar nu idag, 2020. Men jag gillar dem. Jag mår bra av de övningarna. Så att jag kör det ofta, faktiskt. Ja.
Jag kör också dynamisk stretch i början. Och det handlar ju liksom ändå så här, man måste ju göra det som ändå känns bra för en.
Ja, och jag pressar inte jättelångt. Jag går bara till den gränsen att jag känner att det känns okej. Så för mig funkar det jättebra.
Ja.
Så totalt 35 kilometers löpning och sen lite kroppsstyrka. Ganska lätta övningar, skulle jag säga, som man kan lägga upp här senare. Sen så, i början på veckan här nu, det är onsdag nu när vi poddar. Så jag har hunnit med 2 pass den här veckan. Måndag, då blev det backintervaller. Och de filmade jag faktiskt, eller jag filmade löpskolningsövningarna som jag gjorde innan intervallerna och la upp på mitt Instagramkonto den 11/5, om någon vill nyfiken och kika på de övningarna. Och det var det lite så här basic löpskolningsövningar egentligen. Den här tripping körde jag, körde skipping, jag körde var tredje skipping. Och den här man skipping med extension, man drar ut steget lite längre på sista steget. Ja. Vill man veta hur det såg ut så kan man gå in och kolla den 11/5 när jag la upp de här löpskolningsövningarna. Och jag tycker ju, som jag även sa i den filmen då, att det är väldigt bra att köra löpteknik och löpskolningar, skolningsövningar i backe. För det är lättare att komma in i en bra kropposition. Det är lättare att träffa foten under kroppen och det är lättare att hamna på främre delen av foten när man landar. Det är väldigt svårt att ta sig framåt i backe om man tar för långa steg. Då kommer du inte komma framåt ens en gång. Man måste komma med steget under kroppen för att ta sig framåt upp i backen.
Jag tänkte på det, för jag har faktiskt inte kört själv så i backe. Men jag kan ju känna känslan att det blir så här verkligen... Men just det här med att då du blir tvingad till att verkligen hamna under kroppen. Ja. För att annars blir du nästan bakåtputtad av lutningen.
Ja, ja, det går inte att komma fram annars. Så det är ett ganska bra tips att faktiskt köra. Det behöver inte vara jättelutning i backen. Men en liten lutning är faktiskt väldigt bra. Och framförallt om man är ny för löpning och ska börja köra löpskolning, så är det jättebra att köra lite uppför. Ska jag säga. Så det körde jag måndags. Och intervaller körde jag efter det då. 10 stycken intervaller. 30 sekunders uppför en ganska brant backe. Jag vilar ner. Det är ju så himla jobbigt. Alltså backintervaller. Ja, det känns baksida.
30 sekunder också. Det är då man hinner en bit.
Ja, jättejobbigt. Det var jätteskönt efteråt. Ja. Och igår då så körde jag 8 kilometer i en skön distans. Och slutade ganska jobbigt avslut i en lång tuff backe innan jag var hemma. Så min träning rullar på nu.
Verkligen.
Nu är det kul.
Ja.
Riktigt roligt. Ja. Ni vill säga till och med trötta på mig uppdateringar här i podden. Nej, du tjatar om sina pass nu igen.
Nej, jag tycker det är jättebra. Ja. Jag förväntar mig så här veckans träning nu, framöver. Ja. Och från mig så kommer ni få bänkpress några veckor till.
Ja, men det är bra. Det vill jag också höra.
Jag kommer komma ut så krallig över kroppen efter den här graviditeten. Vet du?
Men det är så bra, för vissa som lyssnar på oss kanske faktiskt är gravida och blir jätteinspirerade av hur du tränar just nu, hur du mår och vill följa dina veckor här, vilket är jättekul. Och vissa kanske är inne i en period där de kör mycket träning, mycket löpning, och då kan man lyssna lite på mig, hur jag tränar. Ja. Även fast jag inte är uppe i samma mängd som jag brukar vara, så är det ändå kanske kul att höra.
Ja, och det är också kul för mig, för jag tänker så här, jag har haft tjejer som har skrivit till mig som är jätteträningsvana, som är gravida, som tycker att det är så här skönt att hitta nedskalningar och se att så här, de här passen gör jag och det är good enough, och att de har känt att det har känts skönt också att köra den typ av träning när de kanske inte kan köra löpningen eller crossfiten och sånt. Och så det är många som har skrivit att de har kört pass, både gravida och icke-gravida. Men sen tänkte jag också efter förra veckans poddavsnitt och det, så var det också en tjej som skrev till mig så här, alltså det var lite, jag skrattade lite, men jag kan ändå förstå på ett sätt. Och då hon skrev så här, att det är så jäkla skönt att höra att andra också har krämpor i graviditeten. Ja. Och att, så här, att det inte alltid är så här tjo-tjimma och jag tränar varje dag och så här, utan att säga så här, nej. Hon kanske också inte tränar alls och kanske får ta värktabletter för att kunna sova och bara mår nere och sådär, för att man kanske känner sig ensam om man lätt följer den typ av konton där det är mycket träning. Så hon skrev som att det är så skönt att se att det är fler än jag som också har.
Alltså jag kan verkligen förstå henne, för jag hade verkligen behövt se mer sådana konton när jag var gravid med mina 2
ja,
barn.
Och jag tänker så här, för det är någonting, det är ju, när jag kollar på mitt så här flöde så blir det lätt att det ser ut som att jag tränar jättemycket, och det är ju för att jag har ju ett träningskonto i grunden.
Ja.
Men börjar jag titta sen så här och vet och följer man noga, men det gör man ju sällan på Instagram. Ofta scrollar man ju bara, så ser man, och sen ser man noga så kan det vara att en bild är så här, pustar ut efter dagens pass. Och sen nästa bild, eller då är det dagen efter där jag visar vad jag gjorde igår. Så det ser ut som 2 träningsbilder, men de är ju från samma tillfälle.
så är det på mitt konto med. Alltså jag har ju liksom, ibland kör jag varannan dag jag lägger upp och då har jag en dag mellan där som jag kanske inte tränade alls.
Exakt.
Men det kommer ju inte fram, liksom. Det syns ju inte.
Nej, så jag tänkte, men då försökte jag ändå typ för det förra fredagen där då skriva på Instagram också att liksom så här, nu tar jag helg och vilar rösten och på det här för att jag mår inte så bra alltid, för att också visa det, för det är lätt att, och det är ju verkligen inte att jag försöker undanhålla det, men det, alltså, det blir lätt så bara för att man postar, jag postar ju när jag tränar, för jag passar ju, jag försöker ju passa på i och med att jag ändå ska upprätthålla ett träningsinspirationskonto liksom. Men samtidigt blir det också lite så här att när man väl gör det, så jag vill inte oroa folk, men det blir lätt att man också får kommentarer och säger, åh, nu måste du verkligen börja trappa ner, nu måste du ta hand om det och så här. Och jag vet ju att jag jobbar 25%, jag har jobbat typ tränat 2 gånger i veckan 30 minuter och jag förstår att de som skriver det här, de vet inte riktigt det.
Nej.
För då låter det ungefär som att jag kör på som en ångvält och bara, och de bara så här, du måste ta det lugnt nu. Och jag bara, men alltså, jag trappar ner jättemycket och jag tar det lugnt och det är absolut ingen fara.
Alltså det kan vara något av det värsta jag vet, när jag får kommentarer från folk som skriver att, åh gud, ta det lugnt nu, men det är bra att vila ibland också. Så här, ja, men vet du hur jag tränar exakt? Nej, då kan du inte lägga dig i.
Nej, men precis.
Jag ska träna.
Och då har man lust att bara så här, börja dra sin så här träningsdagbok eller så här, bara 2 pass i veckan, jobbar 25%, sover däremellan.
Men det alltså, kan man liksom gång, ja, en någon gång jag kommer bli så här irriterad och svara något spyr tillbaka, då är det då kan jag svara irriterad ibland.
Så det är lite tudelat med faktiskt så här, men jag vill ju visa hur det är, men det blir liksom så lätt så att man ja, det blir så konstigt också. På tal om andra saker som är bra med nu sen sist, jag var på mitt ultraljud igen. Kommer du att jag skulle gå en gång till?
Ja, just det, var det gick det.
Precis, min moderkaka låg liksom för lågt förut, så att den låg liksom för där bebisen ska ut. Så, men nu har den flyttat på sig och åkt upp. Så att så nu blir det ingen, alltså annars skulle det ju vara i snitt som var aktuellt i så fall. Och så, men nu så kommer det vara liksom helt normal normal förlossning, så länge allting går bra då och att bebisen lägger sig till rätt och allt sånt då. Men inget planerat snitt i alla fall.
Ja, vad skönt att höra.
Så det känns jättebra, och då kollar de också tillväxt, ultraljud och så på samma gång, och då ser man att det är ganska stor bebis.
Är det?
Ja, eller då, tydligen är det ganska vanligt att andra barnet är lite större än första i alla fall.
Ja, ja.
Jag vet inte, hade du så?
Alltså mina var ganska lika stora, eller lika små. De var ju 2 och 7 typ båda två. Så de var ju små bebisar.
Ja, det var just det. Ja, men Rasmus vägde typ 3 och 6.
Oj, då är han stor också.
Ja, han var stor. Och nu sa de att jag får räkna med att han kommer väga mellan 3,6 och 3,9 ungefär. Så, men han var bra och sparkas och har sig för fullt. Så det var ändå väldigt roligt att checka av det. Och sen så har vi fixat sådana saker. Det känns som att nu behöver vi boa in oss och förbereda oss. För nu har vi fixat vagn igen. Vi hade ju Rasmus vagn kvar, men sittdelen och det där chassit har liksom stått ute mycket. Så den hade varit verkligen så här rostig och inte så bra. Men så hittade jag på Tradera, så hittade jag liksom verkligen när jag sökte på den modell vi har. För vår liggvagn är ju liggdel, den är jättefin fortfarande. Och, sådär. Och då såldes det precis det jag ville ha, alltså bara sittdelen och chassit. Så nu har vi uppdaterat. Och den var verkligen super ny och fin så. Så nu börjar det kännas så här verkligt på något sätt.
Nu kommer vagnen hem. Kvar.
Och vi har köpt ny familjebil.
Nej, det är sant. Nu är ni redo.
Nu är vi redo. Nu har vi gjort liksom så här. Nu har liksom Lasse gjort sina pappadelar, vet du. Skaffa vagn och bil.
Ja, vad roligt. Det är snart dags. Vad overkligt det känns. Alltså det kan ju egentligen hända vilken vecka som helst egentligen.
Ja,
men helst, skulle vi helst vara kvar några veckor till.
Ja, och det är, men det är ingenting som egentligen är så här superakut att ha liksom, men vi har ändå tänkt på en ny bil och vi har inte haft så mycket bagageutrymme förut, och det är alltid så här, ska man ha med en vagn så är det typ svårt att storhandla på vägen också. Så nu har vi köpt en kombi. Så jag bara, mer vuxen poäng får man ju leta efter nu när man har snart 2 barn och kombi.
Det är 100 dagar som är kvar kanske.
Ja, exakt, det är 100 kvar.
Det var härligt att höra.
Det går som det ska. Det rullar på så att säga.
Vad bra.
Men om vi ska hoppa in på, vi har ju liksom tänkt ut ändå ett ämne lite för dagen.
Ja.
Och du var nästan lite in på det tyckte jag när du var där och sa att du, eller lite så här, hur du tänker omkring träningen nu och hur man kanske blir lite klokare på vägen och gör lite andra val när man satsar på sin träning nu. För det vi har tänkt att vi ska prata om, det är saker som vi själva hade liksom lite önskat eller velat att man hade förstått tidigare i sin träning. Alltså antingen som ung eller som nybörjare. Att saker vi idag tänker och gör annorlunda mot vad vi kanske har gjort tidigare i vår egen träning. Så har du någonting så här att börja med som du känner så här, någon punkt som kanske är lite större just för dig, som du vet att så här, oh, det här var verkligen en skillnad som du kände som du inte skulle liksom vilja gå tillbaks med i liksom tänk eller agerande på något sätt?
Ja, alltså en grej som jag känner att jag verkligen har fått insikt i under mina år som tränande person eller vad säga, och som hade varit bra för mig att kanske alltså tänka på eller vetat om lite tidigare, det är att vi är alla olika och vi svarar olika på olika sätt att träna. Alltså jag tror att det kan vara svårt att förstå det här som ung atlet eller som ny löpare, att vi behöver träna på olika sätt. Att vi kan inte ta efter någon annans sätt att träna, för då kan det bli ganska fel. Och vi matas ju väldigt mycket i sociala medier, till exempel nu, när det gäller träning, hur andra tränar, som vi var inne på förut här, hur du tränar när du är gravid och så. Vi ser hur andra gör och tänker att oj, det är så där jag borde träna. Eller att oj, så där mycket tränar inte jag. Oj, vad dålig jag är nu. Hur ska jag kunna utvecklas när jag kör så här lite? Alltså man jämför sig med andra så himla mycket. Och för egen del så har jag känt, fortfarande kanske ibland så här, att jag ser konton och tänker att nej jäklar, kör jag för lite. Jag kan fortfarande tvivla lite på mig själv, men kommer ganska snabbt på att nej, alltså jag förstår ju också att vi är olika. Jag skulle aldrig klara av den mängden träning som den personen kör. Till exempel så är det så här, inom swimrun-världen, där är det helt galet. Alltså ibland känner jag bara för att avfölja människor där, för att de tränar så hysteriskt mycket i mina ögon, så jag blir helt, hur klarar man av ett sånt liv? Ja. Och då kan jag känna lite så här, oj, borde jag köra 2 simpass om dagen, ett löppass om dagen bara för att liksom utvecklas som de gör, eller du vet. Men det fattar jag ju, att jag måste se till mig själv och det skulle aldrig funka i mitt liv, men ibland tröttnar jag och känner bara, nej, jag avföljer, det här stressar mig. Men samtidigt så är det människor som jag faktiskt också ser upp till och som tycker det är coola, som klarar av det här. Så jag är lite dubbel i det här faktiskt. Men just den här punkten att man måste se till sig själv och sin egen kropp, träning, sitt liv. Vad klarar jag av och vad vill jag träna? Och inte jämföra sig med andra. Den punkten tycker jag är väldigt viktig. Vad säger du här, Sara? Kanske ni är det här?
Ja, jag känner igen mig absolut. Och framförallt också det här med att träna mycket, det beror ju lite på, jag förstår, alltså i swimrun så kan man ju träna mycket mera mängd för att du har 2 olika grejer att träna på. Som oftast också så här, den kanske, simningen kanske inte sliter så mycket till löpningen och på så sätt så går det ju att träna mycket volym. Det där upplevde jag också när jag gick över och tränade och tävlade i CrossFit. Det är så många olika moment. Det är tyngdlyftning, det är uthållighet, det är gymnastik, det är liksom styrkelyft, alltså det är så många delar, så du kan träna så många pass i veckan om du vill. Och framförallt om vill du bli riktigt bra, då behöver man ju göra det för att, ja. men det är ju uppdelat på olika saker. Så att det är ändå inte så här, så som att man skulle löpträna lika mycket till exempel. Så för det är ändå olika, så man får ju en återhämtning, men just tidsmässigt så kan det ju dra iväg otroligt mycket.
Och men
jag håller med, absolut. Och att just att jag tror att ju mer man har tränat och också ju äldre man har blivit, så är det, man kanske har man lite lättare att vara lite mer trygg i det man själv gör. Men jag kan absolut känna igen det där, man ser liksom, åh, den gör så eller den tränar så, och så jämför man sig med det. Och när man var yngre, då kanske inte fanns sociala medier, men då kollade man ju kanske på den som var bäst i ens närhet eller, och försökte liksom göra som andra kanske.
Precis, och då kanske det också var, när jag var yngre så körde jag i friidrott, och då körde man ju, alltså då körde du som ett team, vi körde ju samma träningsupplägg allihopa hela tiden. Mm. Och det här upplägget kanske inte, egentligen inte passade alla så här i efterhand, men det tänkte man inte på då. Det var ju gruppträning man körde. Och jag tänker så här, jag tror att många nya inom löpning kollar på till exempel på mig, kanske på mitt konto, tänker att jag tränar hur mycket som helst. Som vi sa förut med, så här, att man luras ju lite. Jag har ett träningskonto, man tror att jag tränar varje dag minst en gång om dagen, vilket jag inte gör. Jag har oftast 1-2 vilodagar i veckan, varje vecka. Många tror nog att jag kanske har så här 10-milsveckor jag kör. Aldrig gjort, kommer aldrig göra. Men jag ser att väldigt många faktiskt är uppe liksom, och snosar på. De är uppe alltså på 8-9 mil. Och det här kan vara motionärer i veckan. Och det har aldrig jag heller varit uppe i. Nej. Så jag tror att många motionärer som egentligen inte har något mer mål än att själva bli lite bättre, lite snabbare, de tränar, tror jag, oftast lite för mycket. Det är min liksom, känsla. Och det är ju, tror jag, för att de lyssnar ju på personer som har tränat väldigt länge och har höga mål med sin träning. Då följer man, okej, den tränar så här mycket, då borde jag också göra det och ta efter. Så något jag kanske vill förmedla nu här till personer som lyssnar på oss, som jag tror de flesta i våran podd som lyssnar på oss är ju inte några elitlöpare direkt. Många är kanske nya, många är motionärer, men som ändå satsar, som jag vet satsar rätt så hårt, som kör mer än vad jag gör, absolut, i mängd. Men jag vill bara förmedla att jämför inte för mycket med andra. Alltså, ett sätt att träna passar kanske inte alls dig som den du följer gör, utan känn in kroppen mer. Hur svarar du på träning? Blir du skadad mycket? Är du sjuk mycket? Då är det ju för mycket mängd man kör. Och mer fokusera på, vad är det man tränar? Vad lägger jag min träningstid på? Men det kan vara svårt.
Den här glider lite in på en av punkterna som jag har satt, som har varit så stor betydelse för mig. Och det är det här med volym. Mm. Som vi pratar om. Att det är lätt att tro att mer alltid är bättre. Mm. Och det kommer jag nu när du pratar om så här program som man hade med friidrotten när man var yngre också, att man körde så här, vi körde ju ändå typ 5 dagar i veckan, vilket ändå är rätt mycket. Det här är typ i gymnasietiden.
Ja, jag gjorde också ungefär.
Mm. Ja. Men då kunde det var ändå någon som sen ändå så här, ja, men jag var ute och sprang på helgen också. Jag sprang 8-9 kilometer. Och då var det ungefär som att den var ännu bättre om man tar på jämförande. Ja. Fast det var utanför planen. Så att det där med volym, att ju mer, att det är någonting som jag verkligen hade velat så här förstått, att göra enligt plan, det är liksom det som är optimalt. Mm. Att göra mer är absolut inte bättre. Och det handlar också om massa övriga saker. Det behöver inte vara att man är ute och springer extra, men att det är som att man ska hela tiden optimera mer och mer på något sätt. Så den hade jag kanske velat förstå tidigare. Sen tror jag absolut att det kan vara bra periodvis att köra mycket volym. För jag tänker att jag klarade säkert mycket mer volym när jag var yngre än vad jag nu. Jag tänker volymen, optimal volym, kommer ju att ändra beroende på hur ens liv ser ut och hur gammal man är, återhämtning och allt sånt också.
Mm.
Och det hör också lite ihop med vad jag hade hoppats att jag hade förstått, att volymen, det är inte bättre ju mer, men den är inte heller konstant, att det finns någonting som är optimalt.
Precis.
Utan hela tiden veta sin egen. Och den, varför jag tänker på den så mycket i dagsläge, är de som har följt podden länge liksom, och vet under när jag liksom ändå satsade till förra sommaren, när jag liksom ändå var mitt bästa jag som friidrottare, så tränade jag ju 4 dagar i veckan.
Mm.
Och 4 dagar, det var liksom 2 sprintpass, alltså där när jag var på friidrottsbanan med spikskor och sprang, och sen var det 2 pass i gymmet. Så att det är ju, det skulle jag säga att det var jättelite volym när jag vet hur jag tränar förut. Och så. Sen vet jag inte om det hade funkat så bra om jag inte hade haft den bakgrund som jag har haft med mycket volym.
Nej, det är klart.
Så det är lite så svårt att veta, men att ändå vara trygg i att det här volymen, det är någonting som man behöver hela tiden fokusera och tänka på och anpassa. För att i dagsläget så hade jag inte varit, det kan jag säga utan att ha testat det, att jag hade inte varit bättre om jag hade kört 6 gånger i veckan. För att jag hade inte orkat med min återhämtning, med barn, med heltidsjobb. Och det här, det hade liksom antagligen brutit ner mig, och jag tror att jag hade varit mer skadad eller sjuk. Mm. Så att, för jag kände liksom när det var 4 gånger i veckan, det var också som att jag var laddad och taggad på att träna varje gång jag gick till träningen. Och det tror jag också hade jättestor påverkan på mina resultat och på min inställning till min träning under lång sikt. Så det är ju det jag liksom, också nu har liksom drömmar och mål att komma tillbaka till. Det är så här, jag hoppas att jag kommer kunna köra 4 gånger i veckan med 2 barn också, alltså efter ett tag när man har kommit in i det liksom. Och säga, men jag kan inte veta att 4 pass kommer vara optimalt heller med 2 barn. Det får jag säga.
Ja, det är de olika faser i livet som du säger. Och det påverkar jättemycket hur mycket träning som är bra eller lämplig att få in för att utvecklas, tror jag verkligen. Och jag hade en period där jag verkligen så här, jag brukar ju alltid förespråka att träna tidiga morgnar. Det har jag gjort hur länge som helst. Jag har pratat om det i podden massor, att jag älskar att göra det. Nu har jag haft en period där jag känner att den träningen har inte gett mig någonting. För jag känner bara att jag är för trött för det. Så jag har faktiskt sovit ut varje morgon, alltså ganska länge här nu. Och istället valt att springa mitt på dagen. Och bara den förändringen för mig har jag känt att oj, vad det har höjt min kvalitet på min träning. Så jag tror att jag hittar sitt sätt liksom lite att att träna och inte alltid öka mängden, utan byta ut passen lite och tänk lite smart. Hur kan jag optimera min träning mera än att hur kan jag få in så många kilometer som möjligt i veckan? Det tror jag kommer göra stor skillnad där, om man vill utvecklas.
Och det är det jag tänker att man, det kan vara svårt att veta just också, ja, men hur optimerar jag den? Hur gör jag?
Ja,
och det här man kanske kan ta hjälp av en PT eller någon tränare, alltså så här, för det är ju det som mycket av mitt jobb är för andra också, så här, hur ser ditt liv ut idag? Alltså jag vill ju veta liksom så här, hur deras drömträningsvecka ser ut och hur ser den ut idag och vad blir realistiskt? Ah. Och att hjälpa folk med att hitta pass på liksom på den liksom högsta lägsta nivå eller vad man säger. Så det tycker jag man ska i så fall ta hjälp med lite om man känner sig så här lost att.
Ja. Verkligen förstå också så här att just jag tänker på distanslöpning exempel, där är ju liksom om man vill utvecklas där så är ju variationen på träningen och kvaliteten på träningen så mycket viktigare än mängden. Sen är det klart, ska du springa ett maraton så måste du få in mängd träning. Så är det ju. Du måste få in viss antal mil i veckan för att kroppen ska vänja sig vid att springa långt och länge och mycket. Det måste man. Men ska du har du ett mil som mål eller en mil som mål, så blir liksom kvaliteten på varje pass kanske viktigare. Och då istället för att gå ut och springa sina distansrundor som är samma varje gång, kanske springer varje dag säger vi i veckan, har ingen vilodag, springer 7 gånger i veckan, 1 mil i veckan eller om dagen menar jag, samma tempo, byt ut några pass där istället, ta bort ett pass eller 2, byt ut 1 eller 2 pass till annan träning, alltså annan löpträning. Det kan ju vara intervaller, det kan vara backlöpning, ta löpskolning, kör med snabbdistans, tröskel, alltså variera träningen betydligt mer och ta bort något pass. Det kommer göra det mycket bättre än att springa dina distansrunder varje dag.
Exakt.
Så mer är variera. Inte alltid bäst.
Nej, men precis. Och sen också just att ändå veta så här, vart ska jag liksom, vad är det jag vill bli bra på? Som du säger, är det maraton? Ja, men då behöver vi ju ändå springa långa pass. Och då kanske styrketräningen får bli liksom i slutet på något pass, alltså så att man får in det på lite så här, kanske inte optimalt, men man får ändå in det på något sätt. Och det är samma som för många frågar mig så här, men vad springer du 5 kilometer eller milen, hur ofta är du ute och joggar? När jag är i säsong eller när jag satsar på min sprint, jag är ju inte ute och joggar.
Nej.
För jag har inte råd att sätta ett träningstillfälle på att vara ute och jogga, för det kommer inte att göra mig snabbare och starkare och explosivare. Precis. Och då ryker det liksom så här, det prioriterar inte jag att göra.
Nej, och här det för målsättning blir ju väldigt viktigt när man tänker så här. Vart är det jag vill med det här? För att veta hur man ska lägga upp sin träning på bästa sätt. Den blir viktig där.
Ja. Hade du någon annan punkt? Nu har vi ju då haft jämförande och volym.
Nej, alltså egentligen så är jag bara, det är de 2 som jag egentligen hade.
Ja, jag hade då tog jag din.
Ja, du tog min där, men jag fick hänga på lite där också. Att mer inte alltid är bäst. Och det är ju, Det är så sant. För att jag själv, det här med att mer inte alltid är bäst. Jag har själv varit inne i en period där jag faktiskt körde de här distansrundorna varje pass en gång om dagen. Alltså det var en period jag var inne där och det hände ju ingenting med utveckling, såklart. Men jag har verkligen lärt mig av det här misstaget att variera mer och dra ner på mängd. Så den hade jag där som en stor punkt. Och sen även det här med att vi är olika och svarar olika på träning. Egentligen. Sen har jag en lyssna mer på kroppen. Alltså det är också en sån grej vilket jag har blivit väldigt duktig på. Jag lyssnar väldigt mycket på, har jag så här en tung seg dag, då springer inte jag. Har jag en stark dag så passar jag på istället att springa. Som igår så kände jag mig jättepigg när jag vaknade på morgonen och bara okej, det här, idag blir en bra träningsdag. Och då tryckte jag liksom på i det passet, sista biten, väldigt mycket faktiskt, och kände mig jättepigg och stark. Så att det här med att känna in kroppen är jätteviktigt. Man vet ju nästan när man är på gång att bli sjuk kanske, eller när man känner att man är begränsad till överträning. Så jag känner i alla fall det ganska tydligt nu att nej, nu drar jag handbromsen och drar ner på träningen här idag och kanske en hel vecka ibland. Men jag tror att väldigt många som följer träningsprogram, de tänker att nej, jag måste köra det här passet idag för det står i mitt program. Men kanske mer att lita på sig själv och känna in att nej, alltså, jag får skippa det här och jag är inte sämre för det. Det är helt okej, det är smartare då att hoppa över ett pass. Så den punkten, lyssna mer på kroppen. Hur känner du dig idag? Och inte kolla för mycket på exakt vad som står i mitt schema. Och var liksom fin med det. Det är en punkt jag hade också.
Verkligen. Ett är det här också som att ju grisigare pass desto bättre. Alltså nu pratar jag inte om volym utan nu pratar vi passet i sig. Att det, jag hade lätt i alla fall när jag var yngre att tänka att liksom, du vet, låg man ner på banan och var helt slut efter sista intervallen, eller hade man liksom så här, alltså så trött, då gav det någonting. Alltså det var de passen som var bäst.
Ja, kan verkligen relatera. Ja.
Ja, och det där tycker jag ser sig fortfarande jättemycket hos motionärer. Framförallt de som går på gruppträningspass. De vill ju, bästa instruktören är ju den som kan göra det mest grisigt så man knappt kan gå därifrån. Det är lite så det känns. Och att, ja, det kan vara härligt att få en sån genomkörare, men idag vet jag att det är inte kopplat till bästa träningen. Även fast det kanske är tuffast både mentalt och alltså så här fysiskt så. Nu tränar jag ju mycket oftare liksom så här. Jag tar i allt jag har, men jag vilar ju också liksom mellan mina set och så här, och att jag känner att jag får en helt annan kvalitet när jag inte grisar. Alltså det ska inte vara liksom att jag tappar formen och behöver bara plåga mig igenom. Utan jag tränar nog liksom hårt men inte grisigt.
Och, ja, precis. Ja.
Ja, för jag tänker framförallt det, så för gör man hela tiden de där jättetuffa passen och känner att det är det som är en standard. Det som händer är också då att man behöver antagligen längre återhämtning på efter ett sånt pass, vilket man inte alltid ger sig själv, för att de personer som gillar att träna så här, de tränar sällan 3 gånger i veckan heller, utan de kanske tränar 5. Så de får kanske inte den återhämtning de behöver, vilket gör att man får högre skaderisk. Man kanske ständigt har lite ont här och där, och i slutändan så blir det lätt då att det blir mindre träning, för att man kanske blir sjuk eller man går och har ont i ett knä eller något så här, för att man kör på i det där tempot. Och då vet jag det sen, kan jag få mina kvalitetspass, sen ibland absolut köra de här tuffa passen, men då är det också inplanerat att jag ska hinna vila och återhämta mig efter det, så att det inte går ut över min träningsplanering, för att jag vet att ju mer frisk och skadefri jag är, ju bättre resultat kommer jag få på sikt.
Den här, alltså, gränsen tycker jag är så himla svår ibland. Jag tänker på mig själv. Alltså, jag har alltid varit sån när jag var friidrottare, så körde alltid jag och min tvillingsyster, efter intervallerna var slut för dagen, då körde vi typ 1 eller 2 extra.
Ja.
Alltså efter alla var klara så skulle vi köra kräm ur sista liksom. Varenda gång var det så. Jag tänker så här, ja, det kanske gav oss en fördel, eller så var det för mycket. Jag vet inte riktigt där. Och jag kan vara likadan nu idag. Alltså jag måste nästan, varje pass måste jag avsluta starkt och tufft och jobbigt. Någonting är det mentalt i mig som säger att nu jäklar, en som inte kan, nu trycker vi på. Och jag tror att, alltså ibland tror jag att det här är en nackdel för mig. För att jag får en längre återhämtnings, ett behov av återhämtning efteråt, det vet jag om liksom. Jag kan bara inte tänka bort det här. Jag kan inte inte spurta. Jag kan inte inte öka sista biten. Jag har någonting i mig som säger att kör, ta i, kramma ur.
Och vi har ju pratat om också att det finns mycket fördelar med att göra en fartökning på slutet och sådär. Och det är det ju också. Men grejen är så också, jag tror att det också är en skillnad på om du spurtar sista 2 minuterna eller så här liksom drar igång, än om du går på de här alltid 30 minuter högintensiva passen på gymmen där det liksom alltid är så här fullt ös från början till slut.
Ja. Ja, jag tror att jag ändå, ja, för jag tänker, jag tar inte upp med alls, alltså under passets gång så är det väldigt sällan jag har grispass. Jättesällan egentligen. Det är egentligen sista biten. Jag känner att nej, nu måste jag. Nu kör vi spurt här. Det är så. Jag har det i mig, men jag tror att det är okej.
Men sen, om det är typ så här på intervaller och ni skulle behöva köra 2 till efter passet, då hade jag ändå ifrågasatt så här, varför tog ni inte ut den kraften under intervallerna som var?
Ja, eller hur?
Hade jag nog tänkt.
Faktiskt. Ja, ja.
Jag kämpar det här med mycket med mina PT-klienter som vill bli starkare i gymmet, som vill, de kommer in och säger att de vill bli alltså så här, starkare i basövningar och i grundstarka. Ja. Och sen så får jag typ hålla i dem för att jag vill att de ska kanske vila 90 sekunder mellan varje set med 5 knäböj. Mm. Och för de som inte är vana med det här, alltså de kör ju sina 5 knäböj och sen kan de köra dem 30 sekunder senare igen. Och de blir så här liksom, nästan så här rastlösa på den här 1,5 minuten. Ja. Och i början kanske det måste vara så, för att de har inte riktigt tekniken eller styrkan för att kunna ta i mera i vikt. Men de kommer ju inte heller att få det om de fortsätter träna på att lyfta var 30 sekund.
Nej.
Så det kommer ju kännas så här löjligt lätt och som att de knappt har tränat. Jag bara, men du måste ju komma förbi det där. Samma såg jag lite så här, de som körde mitt sprintpass som jag tipsade om. Jag har ju sett folk som har körde båda passen på samma pass.
Jaha!
Och jag har sett folk som har gjort flera intervaller och jag har gjort, och så sett flera som vilade mindre eller joggade. Och det är så här, ja, de fick säkert till ett jättebra och härligt pass, men det var inte ett sprintpass. Och det var inte liksom den här sprintkvaliteten. Och jag förstår att det är svårt för att de, när man inte kan sprinta eller när man inte kan lyfta tungt, så blir det ju inte så tungt. Men du måste ju ändå börja där för att bli starkare eller snabbare. Så att hela tiden veta vad fokuset är med passet.
Ja, exakt.
Sen kan det vara ett bra pass ändå, men då är det för bra för någonting annat.
Mm. Det var som jag pratade om här, gräs i diagonalerna. Alltså, det här med, då kommer jag lite in mer på något annat än sprint egentligen. Alltså, när det blir, man springer diagonal och sen så joggar man kortsida och diagonal igen. Det blir inte sprintpass. Det blir
Nej, du kommer ju inte bli mer maxsnabb. För att,
nej, precis.
För du måste ju vara utvilad för att kunna träna på att springa max.
Ja, exakt. Ja.
Nej, men så det var lite det. Sen har jag faktiskt en av mina egna punkter där också som kommer in på saker som jag hade önskat att jag hade gjort bättre tidigare. Mm. Och det är mat för prestation. Och det har ju vi varit inne på andra, men det var ju verkligen en sån här grej som jag, när jag var yngre, då trodde jag, eller min tanke var liksom, du vet, att ju striktare desto bättre. Det som vi har pratat om, att det är lätt att man fastnar där, man tänker att man ska nästan äta för viktnedgång eller liksom hälsa så här, fast man...
Ja, och du har ju en bakgrund med problematik där också, som vi pratade om tidigare på den.
Ja, för det blev liksom lite, det gick ju ihop att jag lät maten ta för stor fokus och jag tog den med fel riktlinje, om man säger så. För då var det, i mitt huvud var liksom bästa var det som var mest hälsosamt eller nyttigt, och det var det man oftast läser om, så jag förstår att folk hamnar i den fällan. Det kunde också vara så här liksom att jag ville känna mig lätt i kroppen och då trodde jag att jag inte skulle äta så mycket när jag var yngre. Typ inför en tävling, att jag ville inte vara tung i, alltså så. Men att förstå då hur man äter mer för prestation och veta så här, men du kan äta en stor måltid men du kanske behöver äta den 3 timmar innan tävling. För att sen kunna liksom bara äta något litet kanske innan. Och liksom mer förstå liksom den här, hur mycket kosten ändå kan påverka din prestation. För det var, man hamnar ju lätt i också så här, det här är en normal portion. Och jag tyckte att jag åt ju också, typ på gymnasiet tyckte jag att jag åt så mycket mer än mina kompisar ändå, för att jag kanske ändå tränade. Men då kändes det kanske ändå som att man inte skulle ta en portion till eller äta ännu mera, för att jag redan åt mest. Så det var ju sådär. Och nu, och när jag började fundera på, när jag i egentligen tror att jag för första gången hamnade i så här, det här som jag pratade om, energibalans. Det tror jag att var efter att jag fick Rasmus. Och när jag ammade så var jag så konstant sötsugen och trött. Alltså det här klassiska, du vet, man vill bara äta choklad på dagarna för att man är konstant sugen. Och man har en liten bebis som man är ute och går med i vagnen och sådär. Så jag gick liksom, jag köpte liksom en Delicatoboll varenda promenad. Som jag liksom sen måste ha för att det var som att det var min njutning. Att jag måste liksom, och då åt jag ändå bra med mat också, måste jag säga. Men då så kom jag ihåg att vi pratade om det, jag och Lasse såhär. Och jag är konstant sugen och jag blev trött på det. Så bara, men nu ska vi bara testa så här, just att äta så mycket mat så att det där suget försvinner. Och då under amningen, då gick jag ju liksom upp i att jag åt lika mycket som Lasse. Och för mig var det så här helt obegripligt att jag skulle göra. Men då åt jag liksom, alltså det kunde vara så här 2 kycklingfiléer och 5-6 potatis. Alltså, för jag bara, men det går ju att få i mig. Så jag bara tänker, jag ser bara vad som händer liksom när jag gör så. Och då var det ju som att sötsuget försvann ju. Sen var det ju sen ibland att man vill ju ändå ta den där. Det är ju också någonting mysigt med att ta den här chokladbollen. Så att ja. Ibland kan det ju vara att man inte vill äta sig helt mätt för att man vill ha en fika efteråt. Och det är ju en annan sak. Men att ändå förstå, då var det som att jag förstod så här, shit, hur mycket jag kunde äta utan att då också liksom så här, för då åt jag ju riktigt bra mat. Och sen efter det så började jag ändå komma igång med träning successivt. Och sen skulle jag sluta amma. Och då tänkte jag så här, undrar hur jag nu, om jag behöver reglera kosten igen nu. För nu kanske jag äter för mycket när jag inte ammar längre. Men då hade jag ju successivt istället börjat träna mer. Och kunna ta i mera på träningen. Så att det där reglerades, tror jag, bara lite grann efter det. Men jag fortsatte ju nästan att äta samma mängd. Och det var mycket mer än vad jag åt, alltså, några år innan jag fick Rasmus.
Ja.
Och sen har jag hållit kvar det där, för jag kände så här att jag har ju mått bra av det. Så det var ju egentligen efter det som det blev där, att jag äter typ 3 deciliter havregryn på morgonen. För jag känner att det funkar och jag mår jättebra. Och att jag inte är rädd att ta 3 potatisar till om jag känner att jag behöver det. Och det här tror jag att jag hade liksom vilja kunna våga testa mer riktig mat. Och våga lita på liksom den här energin som kroppen behöver. Och inte då, som vi var inne på innan, jämföra sig med andra eller tänka att någonting är bättre än andra, utan jag tror att det hade gjort mycket för min träning om jag tidigare hade, för jag var ju typ 30 när jag tror jag verkligen började äta så mycket som jag ska.
Ja, men gud, tänk om du hade kommit till insikten tidigare där, vad som hade hänt då liksom.
Men det är svårt när man är ung och man också kanske vill leva upp till andra ideal också.
Ja, verkligen. Jag kan säga, alltså jag har en ganska okomplicerad relation till kost egentligen, en stor del av livet skulle jag säga. Och det här, när jag var yngre och tränade friidrott, då vet jag, hade ingen tanke på vad jag åt och vad jag inte fick äta. Alltså jag åt bara, jag tänkte ingenting. Vilket var väldigt skönt ju, så här efterhand. Jag kunde nog inte efter skolan äta några rostisar utan att tänka att oj, det här var inte så bra. Nej, men jag minns att jag var väldigt, alltså, obekymrad över kost länge. Sen var det lite gymnasiet efter det här någonstans, lite så här pojkvänsproblem och du vet, så här, den perioden när man ville vara lite smal för att det var snyggast, du vet, så här, då var det nog så här, då tänkte jag lite extra mycket på vad jag åt. Och det var en så jobbig period, kan jag minnas tillbaka till, att det var just på grund av det. Men sen så i vuxen ålder, jag kan känna att jag idag kanske slarvar lite med kosten. Och då blir det att jag tar till kanske söta grejer ibland som mellanmål. Men det är så här, jag går och köper lite choklad. Eller jag går lite så här. Jag är väldigt mycket så att jag äter en hel del sött. Absolut. Och då kan jag ibland inte bli hungrig till den stora måltiden. Och då äter jag istället en liten portion mat istället för den stora portionen mat. Så jag kan idag så här, jag är lite slarvig tror jag med kosten. Men jag är obekymrad men slarvig. Så kan man säga. Så jag skulle faktiskt behöva tänka om lite kring kosten. Och äta mer större portioner än vad jag gör. För jag äter ganska små portioner. Men äta större portioner. Och det, jag äter ju inte små för att jag är rädd för att gå upp i vikt eller något sånt. Det är bara för att jag inte orkar mera. Och det är för att jag går och småäter på dagarna.
Ja, och det där, med, jag tänker, det där var ju som också att jag tyckte när man var yngre att det kunde vara lite jämförande. Men typ också så här att jag kunde, om någon bara tog en sallad så var det också lite bättre. Du vet, så som vi pratade om med träning också, den som gjorde sprang lite mer var bättre. Så att det kunde bli sån här grej. Och då, med att jag alltid upplevde att jag var den som åt mest, så var det ungefär som att jag måste dra lite i bromsarna. Medan i dagsläget är jag ju nästan stolt åt andra hållet. När jag går ut och alla tar en sallad eller de ska ta det. Eller, alltså så här, att man bara tar den husmanskost som finns och så tar man... Alltså, sallad till, och jag tar ju gärna en alltså en efterrätt också om det är vissa dagar. Men att nu är det nästan så här att jag känner mig nästan stolt åt andra hållet att jag äter ordentligt.
Ja. Alltså jag tänkte lite så att jag har lite av dig att lära. Just det här att äta större portioner så att man inte får det här suget emellan. Mm. För jag vet ju också att prestationen kan påverkas väldigt mycket av bra mat och mycket bra mat. Jag tror jag skulle kunna få en liten prestationshöjning av att tänka mer så faktiskt.
Ja, men framförallt kan det vara bra att veta att det finns ett sådant flow som man kan hitta i det där också. När man ligger i en bra energibalans och man det är ju första steget, men just att om man börjar bli lite mer nördig och försöker liksom, kanske börja tajma in maten också så här till i rätt, hitta liksom när man ska äta inför ett pass och sådär. Så finns det ett rätt skönt flow att hitta i det också. Ja. Och just med att det handlar som sagt absolut inte om att äta lite eller strikt, utan det handlar om att optimera energi.
Exakt. Men hur är det med dig med söta saker? Äter du mycket godis och sånt och fika? Eller är det verkligen så här, du äter mest mycket bra mat, sen så blir inte du så sugen emellan? Eller hur ser det ut för dig?
Jag äter mycket mat. Sen så är jag så här... Alltså i dagsläget så är jag ganska sötsugen, men det har också med att jag inte kan äta lika mycket mat för att det gör ont, det spänner i magen, jag får uppstötningar och sådant. Så att jag vet att speciellt på helger blir jag väldigt så här sötsugen och på kvällar. Men det hänger ju ihop med också hur jag äter nu. Att jag äter ju det som funkar på så sätt nu. Men annars skulle jag säga att jag ändå äter alltid samma så här stor frukost, stor lunch, stor middag. Sen är det så här, är det bullar på jobbet så tar jag också det, och i dagsläget styr det också så här precis efter hur mycket jag känner för. Inte förut hade det kunnat vara sådär att jag borde inte ta en bulle och så kanske tar den och så, alltså så här att jag tänker så mycket runt om det. Nu kan jag ju mer så här att jag äter en bulle nästan utan att reflektera över det. Alltså som att jag har liksom ingenting nu så här, inga förbud, inga tankar att ja, men det är bara tisdag, det är inte lördag, alltså ingenting sånt, vilket ibland kan vara nästan lite läskigt att det bara slinker ner.
Ja, men alltså så där är jag också. Det är jag ens,
ja, men det är också väldigt skönt för jag vet att jag har inget, alltså det är inget problem med att jag äter ganska mycket socker ibland, och jag äter ju alltid någonting på helgerna och sånt också. Och det är liksom ingenting jag behöver oroa mig över.
Nej, för men det kanske ingenting. Ja, och det kanske inte är ett stort behov du har ändå av att äta socker, tänker jag. Om du äter mycket bra mat så kanske du inte behöver. Nej. Lika oftast, ofta i alla fall som kanske vissa andra behöver.
Då ligger jag med just i det här sötsuget, då vet jag oftast varifrån det kommer. Det kommer att jag sover dåligt eller att jag slarvar och äter och så här. Jag går inte runt med ett konstant som jag gick. Förut kunde jag nästan gå med ett konstant när jag låg på underskott, när jag förut reglerade min mat väldigt mycket och försökte äta strikt. Och då blev det mer en större grej också när jag väl skulle äta typ på lördag kväll, så blev det en stor grej att så här, då ska man passa på. Så känner jag ju aldrig nu.
Ja, precis.
Jag passar ju inte på nu, för jag kan ta det precis när jag vill.
Ja. Men intressant. Alltså verkligen. Och så när man vet också att du har haft problem med kosten så tidigare, så känns det väldigt skönt att höra att du har hittat ett väldigt bra sätt att förhålla dig till kost.
Ja, och jag tycker det kan vara så naturligt nu. Vi hoppar vidare. Jag tänkte bara, det är några punkter till. Men nu har vi ju pratat ganska mycket som jag tänker att har varit stora grejer för oss ändå.
Ja, precis.
En sak som jag skrev upp här som punkt också, som jag skulle ha velat vara bättre på. Men just när man är ung tror jag att det är svårt med vissa saker. Och det är en till exempel så här, långsiktighet. För jag fattar ju också så här, när man är 17 så vill man vara som bäst då. Alltså det är svårare att tänka. Men hade man kunnat styra om hjärnan så hade jag nog också så här vilja vara bättre på att tänka långsiktigt. Att inte bara tänka på tävlingarna som är precis framför en och ha resultatmål på dem. Utan verkligen kanske våga ha så här 2 år, 5 år framåt. Och att de målen är egentligen viktigare än de som är närmast. För jag hade lätt att haka upp mig på var man är just nu och den säsongen, och går det dåligt så blir typ hela friidrotten tråkig och man känner sig dålig, istället för att bara se det som en, att man checkar av saker på vägen till ett långsiktigt mål. Sen tror jag nog att vår tränare pratar om långsiktiga mål då också, men jag kunde inte riktigt ta till mig det. Man kanske skrev ner något bara för att man skulle göra det. Men det var inte de jag tänkte på.
Nej. Alltså ja, det här kan jag verkligen relatera till. Och jag kan fortfarande... Jag kan fram till... Alltså på riktigt nu, så fram till förra året när jag blev skadad, så tror jag att jag hade väldigt kortsiktigt tänk. Alltså, eller jag hade det.
Mm.
Jag ville prestera här och nu och tänkte inte några år framåt. Nej, inte en chans att jag gjorde det. Jag skulle säga att det är först nu som jag faktiskt kommit insikt att jag tänker mycket mer långsiktigt.
Ja.
Och det är ju för att jag har lärt mig mycket av det här. Det måste ju vara det. Ja. Nu ser jag inte så att jag måste prestera i år. Eller, alltså absolut inte. Så nu ska man bara tillbaka och vara skadefri på lång sikt. Och kunna träna i sitt liv. Alltså det är det jag vill göra just nu.
Tror du att det är något som kommer med åldern också? Att man liksom
ja,
lite landar i det?
Ja. Mm.
För nu känner man liksom att det inte är så stor skillnad om jag är 33 eller 36 när jag gör det. Men nej, det kanske var större skillnad om man skulle vara 18 eller 20. Alltså man tänkte ju att man var gammal när man var 23.
Verkligen. Och sen har ju, alltså du har ju ändå så här haft väldigt mycket prestationsmål. Alltså på en högre nivå än vad jag har haft. Alltså så. Så att för dig så blir det ju något annat. Du måste ju tänka också långsiktigt. Du kanske är bättre på det. Du kanske har en plan att springa ett visst mästerskap om 2 år. Liksom. Du ser det mer så. Medan jag verkligen bara tänkt att jag ska springa ett lopp nästa månad. Då vill jag prestera det här. Alltså, jag har inte tänkt längre än så.
Jag tror att varför... För det här är också ganska nytt för mig skulle jag säga ändå. Men att det kom in naturligt i och med att när jag tog upp friidrotten för 2 år sedan, alltså när jag var 31, då tog jag ju inte upp den för att jag skulle springa bra den sommaren eller någonting, utan då var ju min tanke på att det skulle vara roligt att tävla som veteran när jag är 35. Men då är det bra att börja redan nu. Det. Så det var som att det kom naturligt, alltså, eller utan att jag tänkte på det, så var ju mitt första mål var 4 år framåt, utan att jag ens hade reflekterat över det. Och då började jag ju bara med friidrott och tänkte, nej men jag ska ju inte vara så bra nu, utan jag tränar på, men det är ju till veteranklassen jag vill. Och sen mitt i allt hamnar jag i resultat som jag inte hade räknat med. Och då var det liksom bara som en bonus. Så att jag satte inte något krav på mig på något sätt.
Och men det samma, är väldigt skönt.
Ja, och samma nu har det blivit lite så också. Så här, jag visste ju inte då om att det fanns att första veteran-VM-et när jag är 35 skulle vara i Göteborg. Det fick jag ju veta när jag redan var igång nu liksom, och inne i tävlingen. Och då kom ju den som serverade till mig att så här, ja, men det här är jag om 2 år. Och då blev det så här naturligt att det blev ett mål. Och då har jag lättare att sätta upp allt som händer innan. Lite liksom så här, det är klart att jag kan ha mål på dem också, men det är inte hela världen. Så att jag tror att det var inte så att jag var smart och tänkte så här, nu ska jag vara klok och sätta upp så här långsiktiga mål, utan de kom till mig. Men det är jätteskönt att ha dem.
Men det kan vi skicka med lyssnarna här, alltså att tänka mer långsiktigt är jättebra. Och då blir det mer så här avslappnat i där man är nu. Alltså har man ett mål nästa år då. Det är så jobbigt att tänka längre fram än ett år för många, tror jag. Men att man nästa år tänker så här, då ska jag liksom göra det här på maraton, Stockholm maraton. Det är mitt stora mål liksom. Och då får tävlingarna som kanske blir av i år då blir mer så här, går de bra så blir det bonus. Och det blir inte lika mycket att man kanske kan misslyckas i det man gör. Jag tycker det var skönt ändå att ha långsiktiga mål.
Ja, verkligen. Sen sista punkten jag har. Ja, jag har en punkt kvar. Och den är egentligen inte min personliga, utan den är allmän. Och det är styrketräning. Men varför jag satt med den är för att den har jag... Jag höll på med gymnastik först. Och sen har jag hållit på med mycket idrotter. Och jag har alltid känt mig stark. Så det här är ju ingenting som jag skulle ha ändrat på. Men nästan också bara vill kika med. För jag har ända sedan jag var liten, alltså sen jag var kanske 11 år och höll på med gymnastik, så kände jag vilken fördel jag hade av att vara stark. Jag hade fördel liksom i att när vi skulle testa nya övningar, nya redskap, nya idrotter, nya någonting, så kände jag liksom när man har muskler och vet att man kan ta i och då också lita på sin kropp, så är man så lätt för nya saker också, och man har lätt att anpassa sig till träning för att man har en grundstyrka. Så det är ju ingenting som jag hade gjort annorlunda, utan jag är precis så som jag har gjort. Men jag tror det är därför styrketräningen ligger mig så varmt om hjärta, och att jag vill att folk får in det i sin träning oavsett vad de håller på med, för att det ger så bra bas till liksom en hållbar och stark träning. Så att den sätter jag mer bara med som inte av min personliga att jag skulle gjort annorlunda, utan snarare tvärtom, något jag är glad att ha funnits med mig från början, med som jag vet att många kanske inte har. Och det är ju aldrig för sent att börja.
Alltså ja, alltså styrketräning är ju superviktigt för de flesta sporter. Jag kan känna mig träffad i att jag har slarvat med styrketräningen ganska mycket egentligen genom åren. Och hade verkligen behövt det ännu mer, framförallt sista kanske 10 åren egentligen. När jag körde friidrott var aktiv där fram till jag var 20 nästan, så då fick man ju med sig styrketräningen i den, det upplägget. Men efter det sen så började jag ju egentligen bara springa långdistans och struntade i många år i köra styrka faktiskt.
Ja, ändå tror jag nu tror jag att det är lite det här med jämförande igen, att jag tror att du jämför det mot sådana som har styrketräna mer, för jag tror ändå att du ändå har haft en ganska bra grund mot vad många har, och också att du styrketränar mycket som junior. Det är ju en jättebra grund.
Ja, verkligen.
För det är inte alltså, det är heller, man behöver inte styrketräna jättemycket hela tiden. Nej. Men att ha det med som en grund, så jag tror att du har oavsett, och det ser man ju nästan på ditt steg också, man ser ju att du är gammal friidrottare. Och det är ju inte, det kan man ju, det ser man ju på av att du har en viss styrka och kroppskontroll som har byggts upp.
Ja, men så är det ju verkligen. Och sen är det ju så här, när jag pratar om styrketräning för löpare, långdistanslöpare framför allt kanske, då tänker jag, alltså jag kör ju mycket styrka, alltså jag får den när jag kör backlöpningar.
Exakt.
Det behöver inte alltid vara att jag står och lyfter någonting eller att jag kör kroppsviktsövningar, utan jag tycker att både löpskolningsövningar och backlöpning, jäklar vad du blir stark löpare av det. Alltså du bygger så mycket styrka på i rätt muskler, så att det är också så här, det är också styrketräning. Så visst har jag fått med mig det.
Ja, det
du
behöver
har
inte vara på
helt rätt, har du.
Det behöver inte vara på gym, för jag tänker att om hela ända tills jag var 14 så höll jag ju på med gymnastik, och då körde vi ju inte på gym, men det räknar ju också verkligen som styrketräning, för vi körde ju alltså dels gjorde vi så här styrketräningsövningar, men sen gymnastiken i sig är ju hela tiden kroppsstyrka i, alltså det är så mycket styrketräning i sig, så det behöver ju inte alltid vara med vikt eller någonting, men det behöver ändå vara en belastning som är tung. Alltså jag brukar, alltså, det är därför jag oftast vill att man har lite vikt med, eller någon form av gör övningarna svårare när man även kör med kroppsvikt, för att jag skulle vilja att man max kanske orkar 15 repetitioner, för orkar man många fler än det så blir det inte så jättemycket så här styrkeutveckling av det. Men, och det gjorde vi i gymnastiken, vi gjorde liksom chins och sånt i barren och sånt också, så vi gjorde mycket tungt, och så jag säger, det behöver inte vara liksom så här tung skivstång för alla. Däremot tycker jag det är intressant att se elitgymnaster i dagsläge i Sverige. För de kör ju nu, de senaste åren så kör ju de skivstångsträning. Alltså de kör tung styrketräning på gym också.
Jaha, det har inte någon koll faktiskt. Okej, intressant.
Gymnastiken har varit länge mycket bara, så här, bara gymnastikstyrka och så. Men kollar man nu på eliten så kör de faktiskt även skivstång.
Är inte det också lite så här, jag tänker för distanslöpning också, att det har kommit senaste åren här nu egentligen med att hur viktigt det är att lyfta tungt. Det har ju inte varit så länge som man har hört om att det är bra för distanslöpare egentligen.
Nej, och det har ju alltid
finns med i den branschen, tänker jag, med PT-branschen.
Ja, nej, men det finns ju mycket så här studier som visar att man vill ha både liksom tung styrketräning och de här plyometriska träningen också som styrketräning för löpare. Sen finns ju alltid fortfarande, det kommer ju vara ganska länge tror jag, olika skolor för det. Men man har ju också sett mycket fördelar på att styrketräna.
Ja, men man hör ju vissa profiler som typ hånar alltså tunga vikter för distanslöpare. Alltså, så det finns ju absolut olika skolor vad som är bra. Men jag tror ju en stark kropp håller längre. Så att jag tror verkligen på det här att lyfta faktiskt ganska tungt. Det är en fördel tror jag faktiskt, även för distanslöpare. Men det tycker vi olika om allihopa.
Ja.
Grymt. Och var det sista punkten för dig,
Sara?
Ja,
jag tror att det var. Det är, vi har varit med ganska mycket.
Ja, det var intressant tyckte jag att prata om. Ja. Och jag hoppas att det kan liksom, väcka tankar hos våra lyssnare också.
Jag kom på en till sak nu faktiskt som jag kan avsluta med. För jag tyckte att den... Vi har ju flera gånger hänvisat till Moa Hjelmer. Men jag tycker att hon är en fantastiskt klok tjej. Och nu i veckan, eller förra veckan, så la hon
jag ut... vet vad du ska säga för någonting.
Hon la ut ett inlägg där hon sprang, jag tror att hon vinner SM på det klippet eller någonting, med just sin lösa hud på magen, och där hon skriver en text om att så här ser elitidrottare ut, och att det finns ingen, man kan inte se på en person hur den presterar eller hur den ska se ut för att vara en optimal idrottare. För tydligen är hon ju liksom, hon är liksom Sveriges snabbaste genom tiderna, och otroligt stark atlet. Men då skrev hon en sån text om att, liksom att om det här att man kan inte se hur en kropp kommer att prestera, vilket vi också måste jobba in från början, för att jag kände mig lite träffad i det. Jag hade behövt inte bara en Moa, jag hade behövt 20 stycken Moa när jag var 17-18 år på startlinjen. Jag hade behövt liksom se att du behöver inte se ut så här för att vara bäst. Du behöver inte väga så här mycket för att hoppa längst i längdhopp. Du behöver inte, alltså så här. Och så att det är så bra att ha henne där. Och man behöver prata om det och förstå det som ung. Igen, jag tror att det är svårare att förstå det som ung än när man är äldre, för att man vill också ha en bild om hur man kanske själv vill se ut och så här. Men hade det då stått 20 stycken mor bredvid en på startlinjen så hade man kanske fattat att prestation handlar inte om hur du ser ut liksom. Eller hur kroppen förväntas se ut som en elitidrottare.
Ja, det är så jäkla, det är så himla. Hon är så bra på att förmedla såna grejer, tycker jag, Moa Hjelmer.
Mm.
Och vi har hyllat henne förut, så vi hyllar ju henne här nu igen. Ja. Jag tycker det är grymt bra att du tar upp det, för att hon är så bra och vi ser olika ut, men vi kan fortfarande prestera lika bra. Det, kroppen, hur den ser ut, behöver inte bestämma hur du kan prestera. Mm. Det är verkligen så.
Yes.
Nej, men vi avslutar väl våran podd med det här avsnittet med de orden, tycker jag.
Det gör vi.
Ja,
ha en fin vecka. Spring och njut.
Ja, det ska jag. Och ta hand om dig.
Det ska jag. Hejdå. Hej.
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.